Både Peter Hedblom och Joakim Häggman har vunnit på Europatouren. Men enligt dem finns det en svensk spelare från samma tid som varit minst lika bra. Magnus Persson Atlevi. Ändå är killen som av många ser som svensk golfs största talang någonsin på många sätt bortglömd. Det var efter ett särspel mot legendaren Severiano Ballesteros som Magnus Persson Atlevi försvann från världsscenen. Men som alltid är detta inte hela sanningen. När vi sätter oss ner för ett samtal på PGA National i Bara berättar 54-åringen om skandalscenen som knäckte honom den där dagen på Mallorca. Men också om ett nytt liv och en satsning mot att återigen bli en av världens bästa. För att säga det själv är det en inspirerande berättelse om att falla, lära av sina misstag och ta en andra chans. Martin Möter presenteras i samarbete med Titleist, den mest spelade golfbollen på världens tourer. Och FootJoy, det självklara valet för alla som älskar att spela golf. Så, men då kör vi. Varmt välkommen Magnus Persson Atlevi till min podcast Martin Möter.
Tack så mycket.
Stort nöje att ha det här.
Yes.
Det är så här att jag spelade en bana på Mallorca som heter Son Vida. Och där såg jag en skylt där det stod att 1990 så vann Severiano Ballesteros Spanish Open här i särspel mot Magnus Persson. Och då så blev jag superintresserad av vem är Magnus Persson, vad har hänt där? Man har inte hört jättemycket om det på Europatouren sedan dess. Så jag vill ju såklart berätta. Så först och främst, vad hände den där dagen 1990 när du särspelade mot Sebe Ballesteros?
Ja, det var en händelserik dag. Tyvärr så gick ju han segrande ur. Jag hade faktiskt 5 slags ledning för sista dagen. Och jag låg, jag tror jag var 21 under par, men efter 3,65 varv. Så jag hade ju fina möjligheter, men han lyckades komma ikapp med på allra sista hålet.
Och det var en ganska så utmanande situation där mentalt också kunna ladda om.
Ja, det var det ju. Det är alltid svårt att leda, men sen när man då liksom ledningen åts upp hela tiden lite grann och sen var det en liten incident på sista hålet som ja, det är sånt som händer. Man får tänka på att hans agent arrangerade tävlingen och vi var i Mallorca och jag tror det, han hade sin bästa tid bakom sig men han var fortfarande väldigt stor. Och han är ju mycket tack vare honom så är Europatouren som den är idag. Utan hans personlighet och fantastiska vinster världen över den perioden. Han gjorde ju golfen populär ju. Så att han fick lite hjälp av publiken på hans andra slag på 18, 72 hålet.
Vad hände?
Det är ju en par femma som man kan nå in på. Ja.
Det är den skarpt åt till vänster.
Ja, just det.
Ja. Ja. Och ett vattenhinder precis vid in.
Det är det kanske numera. Ja. Ja, på vår tid så var det bunkrar.
Okej.
Jag slog mitt andra slag ner i bunkern, tyvärr pluggade sig. Han hokar sin järntrea 15-20 meter vänster om green upp i slutningen, säger Muffen. Det är svårt att säga, för där var ju publiken var en naturlig arena kan man ju säga. Så man kunde inte se var den slutade. På väg ner mot greenen då om 50-100 meter kommer Parnevik och Johan Ryström nerspringande in på fairway till mig. De har sparkat ner bollen och den ligger bara ett par meter från greenkanten nu.
Va?
Jaha. Och då blev jag ju rätt ställd. Här går jag liksom och har ett slags ledning. Han ligger där, jag ligger där. Jag tänker att och jag kände ju att jaha, återigen ser vi Spanien. Ja, allting. Och jag har inte sett det själv. Så att jag lät det vara. Jag bara känner att liksom, där kommer inte domaren kunna göra någonting. Jag tror att han skulle våga heller. Om jag ska vara helt ärlig. Så att mycket riktigt, den låg bara några meter från greenkanten. Han chippade in den en meter från. Jag slog mitt bunkerslag upp 4 meter från. och missade den. Och han ju satte den. Och sen blev det playoff. Och då missade jag första utslaget. Och då var det. Så att, ja.
Alla har sina egna berättelser om Sevi.
Ja, ja. Jo, han är ju en, vad ska man säga, fierce competitor.
Ja. Minns du honom som, jag menar, det här är ju ändå ett negativt minne, om man får säga så. Men hur minns du honom som spelare och människa? Och han är ju, som du sa, kanske den, ja, en av de mest populära spelarna vi har haft i Europa.
Ja. Ja, men det som var så fantastiskt, det var en era där vi, i slutet på 80-talet. Jag kom in och började spela 1983, när jag var då 17 och ett halvt år gammal. Det var samtidigt, vi hade en handfull jätteduktiga spelare. Det var Ballesteros, det var Sandy Lyle, Ian Rusnam, Bernard Langer. Och de då började liksom vinna Ryder Cup också, vilket inte, det var liksom, det var ju underdogs, kan man säga. Men sen dess har det ju hållit jämnt. Men när jag då kom dit och började spela och fick se de här spelarna på ranchen, på närspelsområdet, på puttinggrinen. Och jag var som sagt tonåring.
Mm.
Det var ju den bästa skolan jag kunde få golfmässigt.
Yeah.
För att liksom, du kan själv tänka dig, liksom, man säger, ser vi i greenbunkern? Och jag kan gå ner och sätta mig greenkanten 3 meter framför honom och bara, han fortsätter träna.
Mm.
Du vet, där är ju liksom, det är där hans magi var ju, på det korta spelet. Och likaså de andra spelarna, man fick se Ian Rusnam som slog sin stabila drå. Han har ju bara slått drå i hela sitt liv. Han kan ju inte slå någonting annat. Och jag har spelat med honom nu på seniorturen och det är liksom det är same same. 30 år är ingen skillnad, det är bara fortfarande en stabil fin drå.
Ja, ja.
Han har kanske mindre bort än humör just nu med det, men det är en annan femma.
Ja. Ja, vi ska komma tillbaka till det med Sebbe och de andra karaktärerna på den tiden. Men vi måste intressera dig först och främst.
Mm.
Du är kanske en av de största talangerna svensk golf har haft någonsin. Det kan du kanske inte ens själv säga emot, tänker jag. Jag menar, yngsta proffset genom tiderna, i alla fall fram till några månader sedan, som tog plats på Europatouren. Jättetalang. Men född i och uppvuxen i Viken, korrekt?
I Landskrona, Borslösen.
Landskrona,
okay. Ja, ja. Det får ju andra säga. Yeah. Det kan inte jag sitta och säga. Nej, men det enda knä, det gick ju snabbt framåt.
Yeah.
Jag tyckte det här var jätteroligt med golf tidigt. Och nära till golfbanan, nära till skolan, jag kunde sköta mig själv.
Yeah.
Och jag började med, jag hade tennis också, men där var man alltid beroende av tennistid och en partner eller motståndare. Och det tyckte jag var bara, det var bökigt.
Mm.
Och i golfens värld, där kunde jag bara liksom sköta mig själv. Och det fanns ingen begränsning hur länge jag kunde hålla på. Mm.
Och, hur fick du upp ögonen för spelet? Hur introduceras du första gången?
Jag är minsta barnet av 3. Så att hela familjen började. Och min pappa som var landskapsarkitekt, han började bygga och anlägga golfbanor. Så då blev det liksom naturligt. Och som sagt, som jag då tyckte att det var smidigt och man kunde träna hur mycket som helst och inte vara beroende av andra.
Och det här att sen blev tävlingsinriktad, hur tog det
fart? Men det är som alla barn, du vet, det är det som är det fina, man ska ju helst börja tävla innan hjärnan är för mycket utvecklad. Så man inte tänker på det mentala och rädsla och förlora och sånt här. Det tänker man att när man är 7, 8, 9 år gammal, då gör man det bara, det naturligt. Och det är ju då man ska liksom bli introducerad att tävla. På enkelt sätt, det kan ju vara 6 år, 9 hål, puttinggrin. Att bara tävla där. Och då blir det naturligt sen när man... Och sedan det här fantastiska handicapsystemet. När man börjar på 54. Och då den jakten börjar ju. Då blir det 52. Och sen rasar man ju snabbt ner, va?
Det läste också någonstans att det gick väldigt, väldigt snabbt för det. För det ner till scratch.
Ja, jag var 15 år gammal. Och på den tiden så var det väl då yngst.
Ja.
Men det har ju naturligtvis slått därför att golfen har utvecklats.
Mm.
Och sen systemet har ändrats ju. Men ja, det var en kul tid.
Ja. Och sen så kvalade du in till British Open. Också väldigt ung ålder. Tron 82, samma år som Gunnar Möller blev den första svensken att spela alla rundorna i British Open. Kan du berätta, liksom, berätta för oss lite den här tiden från junioråren till att du tog dig till British Open och lite också såklart hur det gick till att kvala in det?
Ja. Ja, jag tror förbundskaptenen då, Janne Blomqvist, Blomman, han fick upp ögonen för mig ganska snabbt. Så jag var inte mycket mer än 15-16 som man fick komma in i juniorlandslaget. Och det var ju jättebra, för då blev det ju liksom, du vet, junior-EM och lite andra landskamper som man fick resa på.
Mm.
Och det var ju jättebra erfarenhet ju. Men det dröjde bara ett år till jag var 16. Då fick jag hoppa in i seniorlagen, de olika. Mm. Fick jag åka till Taiwan och spela inofficiella VM. Sen året efter var det VM i Schweiz, och där fick jag, då spelade mig till med en av de fyra platserna. Vi tog silver, och det var det bästa Sverige hade gjort hittills då. Så, och då blev det också att man skulle ställa upp British Open-kvalet som man blev uttagen för att få göra då för förbundets sida. Och jag lyckades då kvala in då. Jag var fortfarande 16 år gammal. Och det är ju återigen fantastiskt. Jag fick ju se Tom Watson vinna tävlingen, va?
Mm.
Och spela den här linksbanorna. Det är ju superhäftigt.
Är det en, alltså, om du ska jämföra linksbanor med vad du hade varit med om hemma förut, var det stor skillnad för dig att åka över och testa på det?
För mig kändes det som nästan ingen skillnad alls. Eftersom jag är skåning och vi har vinden, uppväxt i Landskrona, banan ligger vid kusten, spelat upp ofta när jag vid Näset. Men vi hade ju inte, det var ju Färstebo och Ljunghus, Färstebo är egentligen den enda linksbanan med den här sanddynor och så vidare.
Mm.
Så att jag hade ju fått kämpa det. Så att när man då får spela Royal Troon, en sån här klassisk, och de är ju bra också, förmodligen bättre banor också än det vi hade hemma ju. Då blev det bara roligare ju.
Ja.
Så jag var ju van vid vinden och spelsättet. Så jag hade ju mycket, och det har ju också visat sig att det har ju präglat min stil under åren som proffs, att jag har lyckats bra på British Open.
Mm. Var kvalade du någonstans? Vilken bana? Eller vilka banor? Jag vet inte hur det såg ut, och du får gärna berätta lite.
Ja. Det var en bana, det var
Western Gates, eller?
Nej. Kan det vara ett par 68 här den? Den andra grannbanan var det där British Open spelades först.
Ja, Prestwick.
Ja, Prestwick.
Okej. Okay.
Ja, den andra banan då. Och jag tyckte det var jättetufft. Gud, inga par femmor, där får man ingen andrum. Hur ska man då göra lätta birdies, tänkte jag. Men jag lyckades ta mig igenom det.
Ja.
Ja.
Hur var det sen att spela? Själva tävlingen?
Som allting. Det var okej ju. Jag började bra första dagen, men sen andra dagen. Jag fick ett hiccup första dagen efter 10 hål.
Mm.
Gjorde en nia, hamnade de här fina gula buskarna.
Ja.
så att jag sköt väl 81-73 kanske.
Mm.
Så att, men den publiken som var där, den var ju lika stor som den är idag nästan. Man upplevde det var jättestort ju.
Mm.
Och inspelningsdagarna fick man gå där och skriva upp, och vi tror vi, vi skrev in oss bollen efter Jack Nicklaus och några andra, va. Alltså, det är ju, du kan själv tänka som 16-åring ska skriva upp, och du vet, som, han var ju den stora killen då, fortfarande, men han var ju aktivt duktig då också ju. Så det var ju, och senare visade sig att jag har ju haft många tunga år senare. Men om man funderar, men vad ska, det här är ju inte alls roligt och så vidare, och då har jag tänkt tillbaka på de stunderna, hur golf kan vara roligt när man får spela och vara med om sådana här tävlingar som varit viktigt för mig.
Ja. Om vi ska gå vidare sen lite din karriär och fram till vi kommer till 1990, hur såg det ut där mellan 82 och 90?
Ja, men det gick väl ganska, det gick bra. Det gick ju på räls, kan man säga. Allt utom att jag inte lyckades ta den här Europatourvinsten.
Ja.
Och det var väl det som också efter den missen eller playoffen mot Valesteros att jag tog lite drastiska beslut och försökte ändra och förbättra mitt spel, men det gick i motsatt riktning istället. Ja.
Vad var det för beslut?
Jag försökte helt enkelt göra några tekniska förändringar. Det var ju väldigt populärt på den tiden, det hade precis blivit stort. Och att det var bara, så att du vet, det var den stora nya modet och alla golftidningar. Och där kom några nya instruktörer och det var bara tekniken som gjorde skillnaden. Mm. Det hade ingenting med attityd och spelförmåga och de andra bitarna som vi vet numera står för 90% egentligen.
Ja.
Och då behövs inte mycket på toppen att man tappar lite självförtroende, va? Och jag, eftersom inte jag då hade någon exemption som var mer än en säsong, så var man ju tvungen att hålla sig topp 125 varenda år, eller topp 120. Och jag tror jag blev 124 det året med mycket kämpande. Och då tappade man självförtroende och sen kom jag inte tillbaka riktigt, faktiskt.
Visst var det så att du tappade kortet precis nästa år efter att du förlorat mot Sebbe, eller två år efter? Alltså det var väldigt tajt inpå.
Ja, precis. Det var ju precis efter den säsongen 1990, då skulle jag göra de här förändringarna.
Ja.
Och tyckte då att liksom, men det gick ju inte alls.
Det känns inte som att det var den upplevelsen som tog knäcken eller så?
Nej, det var väl... ja, man kan formulera på olika sätt. Men det blev ju en tydlig skillnad sen ju.
Ja,
ja, det blev det.
Men vad har du sen då? Alltså nu har du spelat jättebra de senaste åren här på seniortouren. Vad är det som har gjort att du har återvunnit både glädje och spel?
Ja, jag kämpar ju på rätt så många år efteråt. Även då på så här, andra touren, underliggande touren. Men sen märker man ju att, liksom att man kan inte göra det hur länge som helst. Bilda familj och så vidare. Så jag sa att långt bli tränare då. Och flytta hem till Sverige. Och det var ju roligt första vintern 02 att tillbringa vintern i Sverige med lite snö ju. För jag har alltid bott nere i Spanien. Och jag fick ju distans då, det blev ju ingen golf på vintern. Så när då våren kom, då blev man ju sugen med golf igen.
Mm.
Och sen då träffade nytt folk, gick tränarutbildningen, började hjälpa andra golfare helt enkelt som tränare. Och då började mycket hända med min egen golf. Det bara blev bättre och bättre. Det blev tydligare och klarare. Så mycket genom att jag fick hjälpa andra så hjälpte det mig själv. Och sen blir man ju sugen, därför att säsongen var så kort jämfört med vad jag var van vid 12 månader om året. Och ändå blev man sugen och så spelar man lite grann som PGA-tränare. Jag har lite tävlingar på våren och sommaren och hösten. Och då började det gå jättebra. Trots att jag tränar kanske 5 minuter innan lektionen där och 5 minuter där och så. Ja, sen helt plötsligt så var man ju 46, 47, 48. Och då känner man, ja men ja, det är ett fönster som är lite öppet där ju.
Mm.
Och kvalet då när man blir 50, det är på vintern. Och det är ingen fara som tränar i Sverige. Så det var ju bra att jag sparade ihop lite pengar och så åker ner och prova.
Ja.
Men det tog ju några försök innan jag tog igenom det.
Ja, visst var det så att du hade det på, som en ficka liksom. Men sen så tappade du på sista hålet eller någonting första gången du skulle...
Ja, ja precis. Ja, det hände på sista grejen.
Det var ingen publik som ville sparka på båda dem?
Nej, det var det inte. Men jag var bara 49,5 när jag ställde upp i kvalet, så att även om jag hade skött mig så hade jag bara fått kunna spela de sista 3-4 tävlingarna på säsongen.
Mm.
Det var inte så många tävlingar just då när jag blev 50.
Så det gjorde inte jättemycket egentligen.
Det gjorde inte så mycket och sen fick jag någon ranking så jag fick spela en tävling istället för 4.
Ja,
så det blev inte så stor skillnad.
Nej. Så att men vad hände där på den grejen?
Har man inte då jag har hållit upp i 8 år och sen börjat tävla direkt på ett kval, alltså.
Ja.
Kval, alla som har spelat tourkval vet ju att det är ju mer nervöst än någonting annat.
Mm.
Och sen då plötsligt gör det igen. Och så att jag gjorde bort mig på sista hålet. Och jag trodde ju att jag blev ju delad femma eller delad sexa. Vilket jag då trodde att jag ändå blev playoff då.
Mm.
Om sista platsen. Så jag tänkte, ja, jag har ju fortfarande chansen. Men för det brukar man ju alltid vara att man delar platsen där, i proffsen. Amatörerna gör lite annorlunda än det här i proffsen. Nej, men det gjorde man ju inte. Jag som gick i ledarbollen naturligtvis hade en dålig runda jämfört med de andra som har kommit in tidigare. Så blev jag ju sist bland de här 3-4 spelarna.
Mm.
Och då fick jag provisional card istället för att...
Absolut.
Så det var ju liksom en dubbel nitlott där. Men det var bara liksom slicka såren och ta det nästa år
då. Det var starkt då att alltså efter att ha... Jag ska inte säga att din karriär innan hade präglats av liknande situationer, men i alla fall så har du haft några smör i bagaget. Och sen så fick du då året efter detta hände sen som fyrputten på den grinen. Så året efter så fixade du kortet. Det var väldigt starkt att ladda om och klara det sen.
Ja, en sak som jag har fått tvungen att tackla mig genom min karriär, det är att ta motgångar. Är det någon som behöver lite mental coaching, så då är jag man för det. För det är bara ett sätt att det gäller att lära sig både motgångar och framgångar. Och bara köra på.
Har det varit några, nu har vi pratat om några tillfällen här med Selve och fyrputten i kvadet där. Har det varit andra tillfällen som du har känt har varit viktiga vändpunkter eller som du har lärt dig mer av än några andra?
Ja, jag tyckte nog att min första säsong nu som seniorstorspelare då kval in och hade en jättefin säsong, blev tvåa på rankingen, vann min första tävlingen och jag blev då trea på British Open där jag hade delat ledning med ett par andra när det var fyra hål kvar bara. Och att liksom göra det jag gjorde den säsongen, det var viktigt.
Vad tog du med dig liksom rent... Både fint och jobbigt med golfen, att det är ju... Man brukar säga så att man ska separera personen från prestationen och det har inte något annat att göra. Och det är precis tvärtom, det finns ju inget personligare spel än golf. Men i alla fall känner jag så.
Ja, men det är det. Det är det. Och sen också att det är ett sånt attans svårt spel egentligen. Att få ihop alla pusselbitarna, va? Och sen ska du få det på banan, sen ska du få det på tävlingar och sen ska du få det på de stora tävlingarna.
Mm.
Och det är liksom... en gång om året. Ja, nu är det. Men så att det var den stora grejen, för att jag var en stabil spelare i min yngre tidigare på Europa-touren, men jag var inte i toppen. Och det var det jag mitt förarbete då de åren innan, att jag vill ju inte vara någon mellanspelare igen. Ska jag spela seniorgolf, då vill jag upp i toppen och vara egentligen bättre än dem andra, för de har ju redan gjort sitt och har sitt på det torra. Jag har inte gjort det och har det inte på det torra. Så att jag måste egentligen vara ännu bättre. Så att, och jag tyckte de här åren har visat att jag har lyckats ganska bra.
Vi ska ta en kort reklampaus för ett erbjudande du inte vill missa. Martin Möter sponsras av folkeferie.se. Det är tack vare dem och flera andra sponsorer som arbetet möjliggörs. Det är också tack vare Folkeferie som jag har fått chansen att besöka Porto Santo. Redan vid inflygningen, när jag skymtade vulkanen genom molntäcket och sedan såg den 9 km långa strand som gett Porto Santo smeknamnet The Golden Island. Redan då förstod jag vilken speciell plats vi kommit till. Därför är jag superglad att kunna ge dig som lyssnar på podden 1000 kronor rabatt nästa gång du bokar en resa med Folkeferie till Porto Santo. Gå in på folkeferie.se/golfa2020 och använd kampanjkoden GOLFA2020 för din rabatt. Stort tack till Folkeferie för att ni är med och möjliggör poddens verksamhet.
Men hur ser livet ut på seniortouren? Det är liksom, jag vet själv, jag jobbar för en av Sveriges största tidningar, men man kan ju inte, alltså jag är över vår golfreporter, jag kan inte skriva om allting. Då blir det ganska så naturligt, så här, men vi sållar bort liksom juniorgolf i stor del och seniorgolf, så fokuserar man på den absoluta eliten som PGA-touren, Europa-touren, Damernas Europa-touren, PGA-touren. Men så berätta lite, hur ser livet ut på seniortouren?
Ja, men det är det. Det är, som, det är inte den uppmärksamheten. Och det, är, man, och det går att täcka all golf. Som du säger, det blir ju bara de här de högsta nivån. Och den är, jag har spelat cirka 20 tävlingsveckor om året innan det vi har idag. Mm. Nu är ju tiden i viss.
Ja, vi sitter mitt i coronapandemins
ja,
värsta tid, hoppas vi.
Ja, precis. Och jag har inga tävlingar att tävla. Men ja, det är ganska, givetvis, jag spelar då i Europa, där inte alls den ekonomiska kraften i jämfört med i USA.
Vad vinner man? Vad får vinnaren på?
Du kan väl, du vinner mellan 300-500 000 kronor från vinst.
Ja. Så kostar det ju mycket att resa runt och ställa upp i tävlingen också.
Ja, det är det ju. Och eftersom det är svårt med, man blir inte direkt exponerad och så vidare, så är det ju det svårt med sponsorer och så vidare ju.
Mm.
Det är därför du måste, för oss senior, om det ska synas någonting, så ska du ju spela i USA.
Ja.
Där nu Parnevik har varit och nu han får en sällskap på Robert Karlsson.
Ja.
Och jag har varit nära på något kval, men jag har inte lyckats komma in där ännu. Men gemenskapen och kollegorna, alla, jag brukar säga, alla är så mycket mer sociala idag.
Mm.
Jämfört när man var 20-30 år, då många killar kan ju vara ganska tunnelseende, och de tror att man måste vara otrevlig eller för att man ska lyckas. Unga killar får för sig så mycket ju.
Ja. Och, jag minns det också från när jag tävlade, framförallt då, alltså i Tiger, den tidiga Tiger-piken strax efter 2000 liksom. Ja. Då skulle alla bara verkligen vara knäpptysta och se arga ut.
Ja.
Medan jag kan känna då, eller jag kanske helt ute och cyklar, jag vet inte, men det känns ju som att dagens proffs, alltså Jordan Spieth och Fowler och de lite yngre killarna, de är ändå ganska så öppna och trevliga och snackiga. Ja. Medan de såklart fokuserar på sina slag. Men
det har ju hänt jättemycket. Ja. Och, det, och framförallt är det ju på den mentala biten, attitydbiten. Och sen har det ju, kunskapen har också kommit ju liksom, för att liksom utveckla golfaren.
Mm.
Att det liksom, okej, det kanske funkar för Björn Borg och Tiger Woods att vara arga och inte visa en min, men det är inte för alla.
Nej.
Men eftersom de var bäst, så blev det ju att alla kopierar ju dem. Och på min tid när Nick Faldo var så duktig i slutet på 80-talet, och han var ju så långsam, det såg vi varenda junior, tog ju 2 minuter för att slå ett golfslag, för att det ska man göra för att jag ska bli bäst, och då ska man göra likadant. Det är rena katastrofen. Va? Mm. För man visste inte bättre. Men nu vet man ju bättre. Nu har vi, nu uppmärksammas ju de här kvaliteterna mycket mer än hur golftekniken är. För det har visat sig år ut och decennier efter decennier att svingen kan se väldigt annorlunda ut. För vi är ju byggda olika.
Mm.
Det som är viktigt är ju när vi närmar oss träffögonblicket, precis innan, precis efteråt. Då, och då kan man också titta, då är bladet och bollen, alltså, eller vad jag menar, rörelsen där är väldigt stabil och jämn hos de bästa spelarna.
Mm.
Det är därför de kan repetera det ju. Sen att det kan se lite konstigt och yvigt på toppen av adresseringen. Ja, men det är, alla har vi börjat med golfen på olika sätt.
Om du skulle ge några tips, du sa det här att om det är någon som behöver mental hjälp så borde de ringa dig. Och så sa du sen att du har lärt dig av medgångar och utgångar. Men om du skulle ge några tips till en allmän vanlig golfare, så att säga, hur man ska hantera det mentala spelet, vad skulle du säga då?
Ja, alltså jag tror att jag bara pratade med en före detta medlem igår. De flesta vet ju inte ens om man ska träna golf ju.
Ja. Då ska man träna golf.
Ja, naturligtvis är det ju lite individuellt var man står någonstans. Men även har jag märkt, du vet, när jag slutat tävla så var det en åttaårsperiod, och då liksom började jag analysera golfen utifrån, för jag tänkte nu ska jag bli coach, och det kommer jag bli igen. Men jag tyckte det var intressant att säga liksom, och toppspelarna och så vidare, man läser deras artiklar, de som har haft det tungt i par års tid och nu kommer framgången igen och så vidare. Och det handlar ju om liksom att i träningen så är det ju, och jag har inte rätta framgångsreceptet ännu, men det gäller att skilja på när du tränar teknikträning, mekanikträning som jag tycker om att säga. Mm. Då kan du stå där på ranchen och mata din hjärnskia för att träna in en viss rörelse för att det ska hjälpa till. Men sen är det ju en annan typ av träning som måste bli av, och det är framförallt då innan en tävling, därför då det är ju målträningen. Mm. Och liksom träna och slå bollen mot målet och kanske träna lite grann mer som vi tävlar golf, en boll i taget.
Mm. Och byta klubban mellan varje
slag. Ja, precis. Ja. Och verkligen göra det mer tävlingslikt. Och sen under den träningen att man ska lita på det man har gjort innan på mekaniken. Men det är ju en disciplin som är jättesvår, och det är en balansgång naturligtvis. Men där är det ju, det klassiska är ju att man står på ranchen och man kommer in i dem och börjar slå bollen bra och hittar träffen, och så slår man med hjärnskena och då sitter vi i flaggan hela tiden. Mm. Och förväntningarna går ju upp direkt. Nu är jag i form. Så går de ut och spelar och så har de liksom hur dåligt resultat som helst. Mm. Och de tror ju att liksom att, men jag fattar inte varför, det gick ju bra på ranchen. Ja, men ranchen är ju så långt ifrån tävlingsgolf. Då måste den här träningen, som är den här gråa zonen. Och det kan jag märka att till och med tävlingspås, de har inte koll på det. Och inte ens deras tränare, det är obegripligt.
Ja. Ibland så känns det som att när man tittar på proffsen så vet de inte vad de gör själva. Utan de gör bara någonting som någon annan har sagt till dem.
Ja, ja. Så är det ju. De, sen har ju olika spelare styrkor. Mm. Jag, inte för jag har träffat honom, men någon annan tränare som har träffat honom, som Dustin Johnson, som är en fantastisk spelare. Han är inte intresserad med mekaniken, med svingen. Han blev liksom, han litar på några stycken, hur ska jag göra? Men han har ju en fantastisk fin känsla för spelet. Mm. Och är jätteduktig. Mm. Sen har du sån som Tiger Woods. Jag har inte heller träffat honom, men jag har fått höra från andra coacher och så här. Han är så kunnig om golfsvingen, mm, det tekniska, mekaniska. Nu är han bra på allting ju. Men så att spelare har ju olika styrkor och svagheter. Så det gäller att matcha det med sin coach.
Jag kommer att tänka på det en bit tidigare när du pratade om att du flyttade hem från Spanien. Så är det så många tror att anledningen till Sverige har så många duktiga spelare är för att vi har inomhussäsongen på vintern. Skulle du hålla med om det? Att det blir så att man ställer sig inomhus och tränar teknik? Liksom.
Ja, alltså precis, därför att teknikträning behöver sin tid. När du ska ändra någonting i mekaniken och det ska bli en vana. Vissa säger ju liksom här att vi är ju vanliga människor, va? Att det skulle ta 100 dagar innan vi får till en förändring. Mm. Det andra är bara lite små känslor som vi får under gång. Och att försöka hitta någonting under en vecka eller två. Ja, men skulle du ha en långvarig förändring, då krävs det ju en längre period att få in det. Ja. Och sen behöver du en period där du ska börja lita på det, där det kommer gå upp och ner. Och sen, så att jag tror att, och där får ju då det svenska klimatet gör att golfaren, om inte han har tävlingar året runt, som det finns numera på högsta nivå, men om du är junior så får du det här normala uppehållet minst på 5-6 månader. Mm. Och då får de också möjlighet att bygga upp fysiken, som det också tar ett antal månader om man ska höja sin nivå faktiskt. Så jag tror att det är helt rätt.
Hur skulle du säga att golfen har ändrats från att du var på Europa-touren till idag? Jag menar, man pratar ju mentalt, spel på ett helt annat sätt, du pratar om gym och fysik på ett helt annat sätt. Det är så mycket som ändrar utrustningen, för att det är ju i stort sett inte densamma. Jag menar, det jag har 42 med idag, det är ju gigantisk skillnad på alla delar.
Ja, ja, det är ju, dels nivån går ju framåt precis som alla andra, men jag tror det har gått extremt mycket i golfen, därför golfen har ju blivit så stor sport. Mycket tack vare Tiger Woods när han kom till världen 97. Och med alla dess pengar så har spelarna fått bättre resurser, inte bara toppspelarna, men bara de som är ute på tourerna. De har möjlighet att anlita coacher och kunna tävla och få den hjälpen på den. Och även nu, det fysiska har ju kommit igång ordentligt de sista 15-20 åren. Och det har ploppat upp hur många fystränare som helst, även till vardags. Mm. Vilket är jättebra, för vår hälsa är inte i rätt riktning om vi tittar till populationen. Mm. Men för även då golfeliten, att hittat bra fysträning. Så att toppen är jämnare, för alla gör det nu ju. Alla de här unga killarna, de tränas, är vältränade och de vill. Så det handlar egentligen om de bra svingar, så att säga. Så det slutändan handlar det om spelförmågan och attityden. Hur långt vill du gå?
Hur långt vill du gå då? Där det
är på, ja, jag är ju, alltså, jag är lite frustrerad, för jag kommer från en säsong som inte gick bra.
Okay.
Det som var jättebra, det är att jag blev topp 20, så att jag har full ranking för att spela ett år till.
Mm.
För mig är det ju ett år i taget.
Yeah.
Men jag vill ju bli bäst. Yeah. Bland min generation. Alltså ja, plus 50.
Hur ser det ut på seniorturen, alltså Europaturen vi talar? Vad ligger folk i ålder, och vilka är de kända namnen som ja, Vidar hemma vet, liksom Jimenez och kompani? Tänker jag. Han är kanske med i USA, men du förstår vad jag menar.
Ja, men det är de bästa spelarna. Och Langer fortfarande. Mm. Han är ju, även om han är 62 idag, så är han fortfarande i toppen. Och han innan ny säsongen sattes on hold, så han vann han ju en tävling och blivit tvåa igen.
Mm.
Men du har ju nu, och där kommer ju nya 50-åringar, och detta året är det ju tre stora namn. Förra året kom Retief Goosen, sydafrikanen. Nu kommer hans andra kille Ernie Els, och det tog han 2-3 tävlingar innan han vann direkt.
Mm.
Och sedan här om en liten senare i år kom Jim Furyk, en annan stabil amerikan.
Hyfsade namn.
Och sedan har du också Phil Mickelson som blir 50, men ingen som vet om han ska spela på PGA-touren eller Champions Tour. Återstår att se.
Hur känns det för dig att möta de här igen då, som du, alltså, som du inte riktigt rådde på Europa-touren, men som du nu får en ny chans mot liksom x antal år senare?
Ja, men det känns... Det känns fräckt, för jag får en andra chans.
Mm.
Alla de misstagen som jag som ung man har jag då försökt att rätta till. Och nu ska jag ta revansch. Så att jag är i det spåret. Ja. Jag ska ta revansch på allt och alla. Och på mig själv. Ja. Och gör det bra den här gången. Får det rätt.
Det måste vara en rätt häftig utmaning i alla fall.
Ja, det är det. Det är det. Men det är en enorm drivkraft. Och jag tror den drivkraften är större än alla de här namnen som jag nämnde precis.
Mm.
För de har gjort det jättebra redan i flera decennier. Så jag hoppas att den drivkraften ska göra att jag kan komma framför dem på några tävlingar.
Jag kan inte annat än att önska dig stort lycka till med det.
Ja, tack så mycket.
Har du någonting annat att säga innan vi avrundar som du själv vill berätta om eller säga?
Vi avslutar lite grann här med hur liten idag, att det är attityden och självförtroende, att den mentala biten är den stora biten som gör de bästa spelarna lite bättre än packet, så att säga.
Mm.
Har en rolig incident, en händelse. Det var året efter jag förlorade playoffen mot Ballesteros. På samma tävling Mallorca så står jag och min flickvän och 20 spelare till och väntar på bussen på onsdag eftermiddag typ, innan tävlingen börjar. Så kommer och ser vi med sin egen bil då och kör förbi. Så stannar han till då. Så frågar han, vill du ha lift? Så liksom, pekar du på mig eller? Jag tänkte, där är ju spanjorer också, ju spanska spelare. Nej, jo, du Magnus, kom on. Ja. Så hoppar vi in i bilen då. Så fick ju liksom, jag kommer ihåg Peter Heblom stod där också, och han, det var ju, ser vi var han stora förut ju. Mm. Och se, Heblom, dagen efter, vad skulle han göra med dig? Jag fick lift hem, så bodde vi faktiskt på samma hotell. Men då pratade han lite grann om första gången han åkte till USA för att spela US Masters, det var 1979. Och då tyckte han att, Magnus, du, när jag direkt kom dit där, och så ser de amerikanerna, de chippar ju ut från skogen ju. Och sen när de låg utanför grinen, liksom två meter, då puttar de. Men så ska man ju sänka chippen ju, med wedgen ju. Och då sa han, how can I lose? I can't lose against these players. Och sen kom vi in, han till Berlin på hans hotellrum. Och han la sig ner på sängen och så berättade han hur han körde mental träning då. Så han la sig på sängen där och då stod jag och fick titta på honom. Ja Magnus, ja, nu ska du ligga här. Och då, när jag landade då på flygplatsen i USA, då kände jag, steg av planet, då hade jag redan vunnit.
Nej.
Ja, helt fantastiskt. Men då sa han, oh, Magnus, I visualize, very important. Magnus, okej. Okay.
Kan ni mer i detalj på det där med visualiseringen?
Ja, jag ser det framför sig.
Mm. Pratade ni någonsin om vad som hade hänt året innan?
Att nej. Nej.
Det var bara tyst kring det.
Ja, nej. Det var ju liksom inte... Han rådde inte över det.
Nej.
Nej, och han visste inte heller.
Han visste kanske, de tror han visste om det, att det hade skett.
Det tror jag nog. För jag upplever själv, den hokade järntrean. Den hamnade inte 3 meter från grinkanten. Den vet man, den var 10-15 meter upp i backen. Det var en annan incident om Sevis tuffhet eller vad man ska säga. Där en caddy, engelsman Billy, han gick åt Sevi när han var ung. Typ, det var en incident här nu som visade på Instagram. I World Matchplay på Wentworth. Och det var på 13:e hålet. Han spelade mot Nicky Price. Och då skulle Nicky Price slå sitt andra slag. Och Sevi frågade, oh, you got something to eat? Ja, en banan och någon cake. Och tydligen så ville jag, Sevi är ju den konstiga, han vill ju, han tycker om de här svarta bananerna. Alltså inte någon, och jag köpte en gul banan och han skällde ut mig efter noter då ju. Precis under förberedelsen var han, Nicky Price jag slår. Give me the cake. Han kastade in bananen i skogen och så tog han kakan då, så satt han ju i halsen ser vi. Och precis när då Nicky Price, och då ser man nu på video att han duffar ju den här i anslaget ju. Och direkt efter tittar, och så ser vi står där och liksom hustar. Och han hokar ner den i bunkern ju. Ja, så blir det dumman här, kan inte göra någonting här. I alla fall så upp på grin då, så ser vi gjort par. Och Nicky Price slår bunkslaget 3 meter från. Och ser vi 1-2 nere i matchen. Och då säger Billy, hey Sevi, you know what to do. Give him the putt. Så vi kör hela hålet, du vet. Och liksom the sportsmanship. Och Sevi bara tittar på Billy. No, I gave him a chance on the fairway. Then he said it was okay. No, no chance.
Snacka om tävlingsmänniska. Men vad har du gjort i samma situation?
Nej, jag hade gett han putten.
Det hade jag också.
För att även om han ser vi försökte tidigare på fairway att liksom till Nicky då liksom, och Nick Price är ju då världens schysstaste kille, så nej. Come on, det är bra. Ja. Men alltså det var ju uppenbart därför när man sa Nick Price, så han var inte ens färdig i svingen, så bara för han schysstade ju till så in i bomben.
Ja,
ja, så att det var en liten fräck story som jag fick här, se nyligen på Instagram häromdagen av han då. Billy Foster heter han, Caddy.
Ja, det verkar vara många kring Sebbe alltså. Men det som du sa i början där, att han har ju verkligen gjort golfen i Europa. Alltså han gav europeisk golf ett ansikte på något sätt.
Ja, ja absolut.
Vad hade Ryder Cup varit utan Sebbe liksom?
Nej, det hade inte varit.
Stoppen är inte samma liksom, tävlings...
Nej, precis. De matcherna och så vidare, den glöden och den viljan. Och liksom sedan när han var kapten även en gång.
Valderrama.
Ja. Jo. Ja, tyvärr så är jag inte med oss idag längre.
Alldeles för tidigt.
Ja, det hade varit fräckt för att säga på Champions Tour eller Senior-tour.
Men du kommer minnas honom som en bra människa.
Som en stor spelare.
Stort tack.
Ja, tack själv.